Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Och sen kommer han tillbaka så 10 minuter senare. Då är det typ 10 personal i rummet. Någon kastar en bebis, alltså Edith, till honom och bara säger sätt dig där och så. För då har jag börjat blöda.
Varmt välkommen kära du till ännu ett avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Jag hoppas att du som lyssnar befinner dig i en behaglig situation. Kanske är du ute på promenad i skogen eller sitter i en skön fåtölj och bara mår. Oavsett vad du än är så är jag glad att du är med mig här i podden. Ni vet väl också att Vattnet går finns som bok också. En bok som jag har skrivit tillsammans med barnmorskan Gudrun Abascal där vi tar upp, ja det är nog nära 300 frågor som man kan ha som gravid och som Gudrun och andra experter svarar på. En riktigt bra förberedelse inför förlossning och föräldraskapet helt enkelt. Ett litet tips bara. Nu över till veckans gäst som är ingen mindre än kvinnan som får oss att röra på oss med ett leende på läpparna, nämligen Sofia PT Fia Ståhl. Fia är också mamma till Edith, snart 2 år, och nu blir det snack om järnbrist och hur det kan påverka måendet, framfall och blodförlust. Spännande saker, minst sagt. Med oss är också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Let's go!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Hur planerat var det att du skulle bli mamma?
Det var väldigt planerat. Jag kom hem, jag och min man som det var då, numera min exman. Vi hade ju varit tillsammans i 7 år nästan. Och var relativt nygifta. Och sen var jag på en träningsresa och bara så här, träffade en kvinna som sa, berättade att hon hade haft så svårt att bli gravid. Så då, det, hela det samtalet gjorde sånt otroligt intryck på mig. Så jag gick hem till honom och bara så här, men varför, kan du bara berätta för mig varför vi inte har ett barn just nu? Eller varför vi inte försöker bli en barn? Det är fine om du vill att vi väntar lite till. Men jag måste bara få veta, för att vi hade inte pratat om det på ett tag. Och så blev han lite ställd och bara så här, oj då, ja, nej men, okej, okay, ja, nej, men jag ska fundera lite. Och sen så kom han tillbaka dagen efter. Och så gav han mig ett litet paket med så små, jag tror att det var små bebisvantar eller bebisstrumpor eller någonting. Men och bara, kul, jag är redo. Så att det var planerat. Det var det verkligen.
Men hade du känt att du var redo ett tag då, eller? Innan den här träningsresan?
Jag tror att jag nog hade känt det. För vi hade också varit lite så här, vad ska man säga, oförsiktiga med att skydda oss ett tag. För att vi var så här, händer det så händer det. Men vi försöker inte. Men jag hade nog kanske inte tänkt på det så specifikt på ett tag. Men jag var ju ändå redo att skulle jag råka bli gravid så skulle jag absolut behålla det. Och så hade vi känt i flera år. Men sen hade vi aldrig aktivt försök förrän vi bestämde oss att nu blir det. Och då kände vi oss båda, jag tror, så redo man kan bli. Om man nu någonsin blir redo.
Ja, det är ingen som har svar på det, tror jag.
Nej.
Och liksom när du fick den här otroligt gulliga presenten, får man säga, kände du då liksom, oh my god, vad är det vi gör nu? Eller var det bara yes?
Det var nog en så här skräckblandad förtjusning. För jag hade också ganska stora så här rädslor inför om, kommer jag ens kunna bli gravid? För jag slutade med p-piller precis när vi träffades. En konstig kombination att göra. Men jag blev så knäpp av alla hormoner. För jag hade bytt vid något tillfälle och så började med nya. Och sen fick jag liksom, flyttade jag till Oslo. Bara, men jag orkar inte med den här skiten. Så att,
du orkar inte med hormonskiten i
exakt,
Sverige?
Exakt, jag flyttade till Oslo. Enbart därför. Exakt. Så att, liksom, under vår 10-åriga relation så har jag inte haft något sånt typiskt preventivmedel som så här, nu åt jag p-piller varje dag. Så att det var och då hade jag aldrig råkat bli gravid. Det var det jag skulle komma till. Att, så här, jag har aldrig, även när jag var 12-åring och man kanske inte var världsbäst på att skydda sig, så har jag aldrig råkat bli gravid. Och då var jag rädd för att, så här, men herregud, kommer jag ens kunna bli gravid? Jag vet ju inte, för jag har aldrig varit det. Tack och lov så gick det väldigt lätt. Men, nej, men det var lite skräckblandad förtjusning. Och att man verkligen så här, vad är det vi har sagt att vi ska göra egentligen? Men det går inte ens att föreställa sig vad det innebär.
Nej, och det där har jag faktiskt funderat nu på efterhand lite i min egen relation. Att liksom så här, hallå, vi har aldrig så här diskuterat, vad vill vi med det här? Alltså du vet, som man gör med typ, om man går in i kanske ett nytt jobb eller en annan, I don't know, det är väl olika person till person, men vissa är ju verkligen så här, nu sätter vi oss ner och planerar, vad liksom pratar om, vad har vi för syn på barnfostran, vad har vi för syn på det här, vad vill vi med det här? Alltså så här, det där har vi aldrig gjort. Liksom, hur har ni haft det i den liksom synen kring, liksom, varför ska vi skaffa barn? Ah, men liksom, förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen. Bra fråga. Jag kan inte minnas att, säkert att man har pratat så här, du vet, ibland att man har pratat om någonting och nämnt att så här, men om jag får ett barn tänker jag så här. Men då är det väl mer att samtalet har råkat hamna i de riktningarna och så här, om man haft en åsikt i någon fråga. Men aldrig så här, nu sätter vi oss ner och tänker oss fram. Okej, blir vi gravida? Ska vi vara föräldrar? Hur tänker vi? Nej, ett sånt samtal tror jag inte att vi har haft. Inte vad jag kan minnas så här på rak arm. Men det borde man ju verkligen ha.
Ja, men egentligen. Man tänker, för det är ju det största företaget man skapar tillsammans. Om man ska se det liksom rent så här krasst.
Verkligen.
Men det kanske också är för att barnlängtan och längtan att bilda familj är så otroligt djuriskt och liksom känslomässigt att man inte, kanske är svårt att koppla de två världarna.
Och så en otroligt stark norm att det är så det ska vara.
Gud,
och jag tänker att man kanske lätt bara åker med där utan att reflektera. Så man måste nog vara ganska stark att ställa sig utanför barn och bilda familjenormen, tänker jag.
Verkligen.
Sen så har jag svårt att tro kanske att man skulle ångra ett barn även om man skulle få ett lite ogenomtänkt. Men Det är ju ändå så, alltså, att den normen är kanske en av de starkaste vi har. Mm. Eller det måste ju vara den starkaste.
Det är det nog garanterat.
Eller hur?
Ja, jag tror verkligen. Det. Ja, men det är intressant. Det är någonting vi får prata mer om, tror jag, med, lite med lyssnarna. Liksom, kring hur man pratar om det här med att planera familj, kanske. Mm. Vi är kanske inte så bra på att göra det. Sak samma. Du blev gravid.
Ja.
Hur kändes det då?
Det var så overkligt och jag var så otroligt glad. Och bara, alltså, jag var på väg. Det var kanske en av de sjukaste veckorna i mitt liv. För jag fick åka på en pressresa till Los Angeles. Och så när jag skulle åka hem därifrån på flygplatsen så började jag känna sen. Jag hade ju känt någonting konstigt i kroppen under flera dagar. Och så började jag känna att det började sticka i brösten. Mm. Och började, nej men nu är det nog någonting på gång här. Och så sov jag hela flygresan helt utfläkt över liksom massa säten. För jag hade turen att ha lite lediga säten bredvid mig. Och så kom jag hem och tog ett test dagen efter som var positivt. Och då var det sån här overklighetskänsla som att... Ja, men lite som att världen stannar. Och sen när man går ut i det vanliga livet så är man så här... Varför har jag inte reagerat på det här stora? Alltså precis det har hänt mig.
Det står inga fanfarer här utanför dörren.
Ja, exakt. Och man beter sig... Eller jag ska inte säga att alla gör det, men... Också lite känslan av att man är den första personen någonsin som är gravid.
Gud, ja.
liksom det var ju det största.
Jag tycker också man har rätt att känna lite.
Ja, absolut.
Ändå.
Verkligen. Och sen så vart jag lite så här... Det tror jag också är jättevanligt med första barnet. Att man blir frustrerad i... Varför har ingen sagt det här? Nej men gud, varför pratar inte folk om det här? Åh herregud! Och jag är den första som upptäcker att det är så här. Alltså alla de här stadierna som säkert alla går igenom. Och sen började jag ganska snabbt att må skit. För jag fick reda... Jag kom hem på måndagen. Fick reda på att jag var gravid på tisdagen. Och på söndagen åkte vi på bröllopsresa till Maldiverna.
Mm,
som sagt, en sjuk vecka. Så att jag låg ju på Maldiverna i en solstol och var helt utslagen och sov. Nej. Och mådde illa och kunde typ inte äta eller göra någonting i 2 veckor.
Oh,
men det lyxigaste någonsin. Så att,
ja, det får man ju klart
absolut,
säga.
Men också lite waste.
Var att, ja.
Ja, lite waste faktiskt.
För men, man kan ju ändå inte ta in att det är alltså vackert. Och, alltså,
nej.
Mår man illa så mår man illa.
Jag mådde fruktansvärt illa. Och mitt järnvärde föll ju drastiskt.
Det är inte kul att vara i värme
heller då, tänker jag. Och jag mådde ju ännu sämre av liksom all den här buffématen. Mm. Som var så fin och god och härlig och lyxig. Och jag bara gick så här, kan jag få lite vit pasta, tack. Med lite salt på toppen.
Och jag tänker också lite så här, gud, poor little rich girl låter det som nu.
Ja.
Men liksom så här, också när man är på sådana där ställen. De är oftast väldigt så här gästvänliga och service-minded, ja. Personal och sånt.
Mm.
Och blir lite såhär, good morning. Och man bara vill såhär, ge folk en snyting. När man,
ja, men verkligen. Alltså, liksom, hur
bara, se mig, inte rör mig, inte prata inte med mig.
Exakt, ja, hur bortskämd kan man vara? Jag håller med. Jag känner mig så otroligt privilegierad att ligga nygravid i en solstol med livet. Det är den dyraste och lyxigaste semester jag någonsin haft.
Ja.
Det var så helt enkelt.
Ja, men gud.
Men nej, det var en speciell tid. Och lite också så här, det här med att magen... Nu syns det. Nu är det svullet. Oj, nej men nu börjar jag få lite mage i så här vecka 8. Men nej. I efterhand tittade jag på bilder från vecka 15 och bara, ja. Nej, jag vet inte.
Exakt, man tyckte man var så stor.
Ja.
Shit alltså.
Men det var, ja.
När började det synas då? Kan du objektivt säga det?
Ja, men kanske... Jag gick ju ut med graviditeten... i sociala medier runt om det var vecka 15 eller någonting. Jag hade velat, eller 17 kanske till och med. Jag hade velat göra lite tidigare, men på grund av omständigheter så kunde vi inte göra det förrän då. Men och då hade det ju ändå, då var det ändå så här, nej men nu är det fan gränsfall. Mm. Alltså de på kontoret hade ju fattat, men inte vågat fråga. Trots att jag gick runt med en liten väst och försökte dölja. Så säg att ja men kanske runt vecka 15 då. Att det verkligen så här,
för det
var svårt att dölja.
För det är ännu utmanande, tänker jag, för dig som träningsprofil också. Du är ju ofta tajta kläder.
Ja.
Liksom.
Nej, exakt. Jag fotade ju... Typ. Jag hade ju uppdrag som träningsprofil för Amelia vid den tiden. Och då fotade vi ju regelbundet träningsövningar.
Mm.
Och då var det... Vi fick ju berätta då för Peter, fotografen, lite tidigare för att... Ja,
han jobbar med vinklar.
Ja, och bara så här... I den här övningen är det viktigt att aktivera kåren. Och sen så där, ja men Fia, vad hände där? Sådär. Och så åt jag popcorn hela tiden, för jag mådde så illa. Så Elin, min projektledare, hade alltid med sig stora påsar i väskan med popcorn. Det var jättegulligt. Och då var han också så här: gud, vad du äter popcorn?
Ja, senaste hälsodieten.
Exakt, verkligen.
Gud. Men hur höll illamåendet i så länge?
Det höll i sig ungefär fram till kanske, om jag minns rätt, typ vecka 20-ish. Och sen så bara var det som att det försvann över en natt. Men sen hade jag en jättedipp om det var typ vecka 17. För då hade jag enorm järnbrist och hade inte upptäckt det än. Samtidigt som jag mådde så illa. Så att runt där kanske vecka 15, 16, 17 när jag samtidigt gick ut med det, så mådde jag så fruktansvärt dåligt på alla håll.
Och hur yttrade sig järnbristen? Var du extra trött? Eller vad?
Ja, dels så var det ju den här otroliga tröttheten och liksom de fysiska symptomen. Men på mig så blev det också väldigt psykiskt. Att jag kände mig väldigt nedstämd. Det var liksom väldigt mycket på, ja, men liksom på mitt allmänna mående och hur jag kände mig mentalt. Vilket jag förstått också kan hända när man får järnbrist. Så både fysiska och psykiska symptom av den. Så när jag kom till barnmorskan och de tog prover och var så här ganska kraftig, jag kommer inte ihåg exakt värden, men det var liksom en kraftig järnbrist, och bara, ja, jag förstår varför du har mått som du har mått. Och så fick jag då tabletter som inte påverkade magen, alltså jag fick inte förstoppning.
Just det.
För det, och då vände ju allt. Det var så underbart, fy fasen. Ja, det var det bästa. Att börja äta liksom igen till skott för att få upp det där igen. Det gjorde all skillnad.
När och hur testar man nu det här med om man har järnbrist eller inte? Jag skulle vilja mera då kalla det för att man har ett lågt HB, en låg hemoglobinhalt i blodet. Och det, rutinmässigt så tar man det på sina kontroller. Inte alla, men med regelbundna intervaller så kontrollerar man HB-värdet under graviditeten, och det gör man genom att ta ett stick i fingret. Är det sedan så att man vill kontrollera, är det järnbristen som ligger bakom den här låga hemoglobinhalten, då tar man ytterligare ett blodprov. Men det är inte speciellt vanligt, utan vanligtvis så är det så att man följer hemoglobinhalten i blodet för att kontrollera detta. Ja, varför får man nu järnbrist när man väntar barn? Inte alla får det, men ungefär 10% säger man att får en blodbrist. Och det är ju så att den gravida kroppen, den producerar mera blod, för att man behöver en större blodvolym när man väntar och föder barn. Och det innebär också att man behöver mera järn. Och det är också så att fostret har en egen blodbildning som kräver järn, så att därför är det viktigt att man kontrollerar det under graviditeten.
Tänk, det dröjde ju ändå ganska länge innan gjorde de testerna då. Jag måste nästan,
ja,
det kanske är vanligt att man tar det först då.
Det var väl vid veckan. Ja, men det var så att det hade rasat jättekraftigt på några få veckor på mig. Jag vet inte vad det berodde på. För jag vet att det var liksom att det hade vänt på 1-2 veckor bara. Okay. Så hade det blivit superkraftigt. Jag vet inte om det har med tillväxten av bebisen, att hon tog jättemycket då. Men det vände liksom supersnabbt.
Men gud vad skönt att det hjälpte.
Ja.
Och också bra att du tar upp det, tänker jag. För att det är ju många, tror jag, som jag hade också järnbrist även om det inte tog sig de här symptomen. Men jag kan ju verkligen tänka mig att det kan vara många som mår dåligt.
Ja.
Och så fattar man liksom inte riktigt varför. Exakt. Kanske man tänker att det är graviddepression och sådär, men att det kanske finns andra svar.
Och även, för då, jag vet att jag drack ju redan blutsaft för att jag hade haft lite dåligt värde. Men sen hade du stuckit ner så mycket så att jag var tvungen att gå in på liksom hårdare, alltså med tabletter eller man säger. Så då trodde jag själv inte heller att det var det. För att jag hade ju redan en lösning på järnbrist med blutsaften, men den räckte ju inte.
Nej.
Så det kan ju också vara en grej att så även om man har fått någonting, så kanske det är så att man behöver någonting lite mer eller något annat alternativ eller så.
Minns du vad det hette som du fick som inte
gjorde? Sideral.
Vad sa du?
Sideral. Med S.
Sideral.
Och den är tydligen konstruerad så att den inte ska göra att man blir helt förstoppad i magen. För den går in, det är någonting med hur den går in i tarmen eller så. Mm. Som är lite skonsammare.
Så bra.
Ja, och då kommer vi till att Fia fick Cinderol. Ja, vad man nu väljer för preparat när man är till en kvinna som behöver öka sin hemoglobinhalt i blodet. Det kan ju variera väldigt olika från barnmorska och till läkare vad man rekommenderar. Min erfarenhet är väl så här att det är inte ovanligt att vissa järnpreparat gör att man blir hård i magen, precis som Fia verkligen blev. Och då kan man byta till, ja, Cinderol har jag också hört att många har god erfarenhet av, att tarmen inte blir lika påverkad och man blir inte lika förstoppad som kanske av andra medel. Att sen säga varför att alla ska ha det, jag tror att det är min åsikt är det, att det är väldigt olika, att vissa preparat när det gäller läkemedel passar vissa kvinnor bättre och andra sämre. Och så får man väl då testa och se och sedan kanske hitta det som passar just den här enskilda kvinnan bäst. Det finns inga 100% bra lösningar på allting, utan alla kvinnor är unika och har olika sätt att få sina behov tillfredsställa. Så
från vecka 20-ish någonstans, ja, så började kanske livet leka lite igen, eller?
Ja.
Hur kändes det?
Jo, det var stor skillnad. För sen åkte vi på bröllop i Kroatien i ungefär vecka 24. Och jag var så pigg och glad och var som att livet hade återvänt. Mm. Så att jag röjde på dansgolvet så mycket så att någon mormor kom fram och bara, kommer du inte föda för tidigt nu om du inte lugnar ner dig? Och jag bara, tack för omtanken, men jag måste bara få leva ut nu när jag orkar dansa lite. Liksom. Ja. Så det var en stor skillnad där. Mm. Ungefär fram till typ vecka 30-32 kanske, när man börjar bli för tung. Mm. Så det hade några fina veckor där det ändå kändes så här väldigt hanterbart. Sen har jag tänkt på efterhand att, för jag upplevde under graviditeten, förutom de här första 17 veckorna, fram till de här tunga veckorna då i slutet, så upplevde jag ändå, alltså, om du hade frågat mig för ett år sedan, när Edith alltså var typ 1-1,5, då hade jag nog beskrivit det som att jag hade en ganska lätt graviditet. Mm. Men nu efterhand så är jag lite mer så här, jag ska inte säga att jag avskydde det, men mitt allmänna mående påverkades så otroligt mycket mentalt, och jag såg inte riktigt det då. Mm. Jag skrev något blogginlägg efter när Edith skulle fylla 1-1,5, eller efter att vi hade slutat amma, om att så här, nu är jag mig själv igen för första gången sedan jag blev gravid.
Wow.
Det var lite den, så att under hela graviditeten, hela bebistiden fram till att vi slutade amma vid 10 månaders ålder och så någon månad till, då kom jag tillbaka till liksom och känna mig, nu är Fia, nu är jag mig själv. Och det var väldigt mycket liksom i, det var som någon, jag vet inte hur jag skulle beskriva det, men det är säkert hormonbaserat. Mm. Som någon slags dimma i att jag såhär, nej, vet inte. Någon grundläggande skillnad bara som, 2 år tog det. Sen hittade jag tillbaka. Lite så.
Det är fan rätt tungt ändå.
Ja.
Och något som jag också tycker att vi kanske inte pratar om så mycket.
Mm.
Jag kan känna igen mig lite i det, om jag inte reflekterat över den biten faktiskt. Men just att man lever lite i... Jag kan känna igen att när det liksom... Jag kan inte säga när, men jag kan känna igen känslan av att oj, nu känner jag mig pigg, nu känner jag mig levande, nu känner jag igen mig själv.
Mm.
Och det är absolut ett tag efter. Det är inte som en vecka senare, utan...
Nej. Precis, nej, så för mig tog det typ 2 år.
Mm.
Ja, det är 1 år sedan nu då. För som sagt, hon är 2,5 nu, och sen så, om man räknar med, jag blev gravid i januari 2017. Och så någonstans årsskiftet mot 2019 då.
Mm.
Då var det så här, nu är jag hemma.
Mm.
Nu har jag landat.
Ja.
Gud, vad man går igenom.
Ja, det är helt otroligt faktiskt.
Ja, fy. Eller inte fy, för det är ju värt det. Men det är bara så konstigt. Mm. Ja, jag ser lite tillbaka på hela den grejen med lite skräck. För jag, precis som du, som egen företagare. Och jag har ju en anställd. Så Alltså, jag kan ju inte riktigt stänga ner allting. För då vet jag inte att jag har ett jobb att gå tillbaka till. Och jag har en anställd som behöver ett jobb att gå till. Så att det var... Ja, jag ska inte... Men jag tycker ibland att vi glorifierar hela den här bebis och jobba-grejen. Att man ska både ha karriär och vara nybliven mamma. Och det är bara att ta med bebisen och sånt. På många sätt fantastiskt. Och jag har känt mig privilegierad som har kunnat... liksom ta med henne och att jag kan anpassa mitt jobb och liksom fortsätta mycket. Men det var också rent, om man tar bort alla liksom kärlekskänslor för mitt barn och liksom allt det här nya som var så fantastiskt, så är det också en av de vidrigaste perioderna i mitt liv. Alltså det var så krävande på alla sätt. Sen vet jag inte hur jag skulle kunna gjort det annorlunda i och med att jag befann mig i den situationen att jag hade ny bebis, jobb, anställd och ett jobb som inte går att stänga och säga vi ses om 1,5 år. Och jag tror inte det hade passat mig som person att bara gå på en, vad säger man, en så här klassisk mammaledighet och vara borta så länge, för att jag gillar mitt jobb för mycket. Men det är fasen inte lätt att kombinera allt det där. Och det är viktigt att säga hur lyxigt och lätt det än kan verka. Så det kostar på, verkligen.
Nej, det är faktiskt, om jag ska se tillbaka på mina två liksom barn, första barnen tiden, så kan jag känna, är det någonting jag är lite ledsen över, så är det väl just det att jag faktiskt inte fått vara ledig alls med mina två barn.
Nej.
Överhuvudtaget. För det är som du säger, egenföretagare och lever det här liksom blogger life som absolut kan verka superhärligt, vilket ju absolut också är, så är det aldrig någonsin en ledig dag.
Nej.
Och det kan jag känna lite sorg över att inte ha haft. Aldrig liksom överhuvudtaget få känna på att vara helt föräldraledig. Liksom.
Exakt.
Om så bara för en liten period. Det hade inte behövt vara ett helt år kanske, men ett litet tag har det varit nyttigt, tror jag. Både för mitt eget välmående och för liksom... Ja, men också för den känslan av att ha den tiden med ens barn. Liksom.
Verkligen. Ja.
Hur förberedde du dig för förlossningen?
Jag läste den här fantastiska boken Föda utan rädsla. Slaviskt. Och min exman läste den också. Jag är lite, jag är som person är jag ganska att jag tar saker på studs och att jag är ganska så här i stunden. Så att jag är inte sån som planerar jättemycket innan och så, men jag försökte ändå visualisera så att jag hade någon slags, jag läste på ganska mycket och jag ville ta del av ganska många. Jag kollade på några förlossningsvideor på YouTube och jag försökte att se olika scenarion och så något drömscenario och sen något som var lite mindre lyckat. Bara för att förbereda mig på om det inte går som jag vill, så vad är realistiskt och vad kan hända och sådär. Och så skrev jag förlossningsbrev, pratade ganska mycket med Kim. Och sen så gick jag på gravidyoga, där vi också var ganska förlossningsfokuserat. Vi gick någon sån här förberedande kurs, jag kommer inte ihåg vad den hette, på BVC. Ja, men ändå ganska många grejer nu när jag tänker tillbaka på. Och så säger jag, så här, roligt att jag sa att jag inte är som planerande. Nej, men jag tror att allt det här skedde nog under ganska lång tid. Så att jag upplevde inte som att jag var så där super på det. Men jag gjorde ju ändå en del grejer, verkligen. Och Föda utan rädsla-boken var liksom lite helig. Att det, för den kände jag att jag kunde ta så mycket av, som jag tyckte var så otroligt mycket... Det var bara så bra grejer där. Jag gillade verkligen den. Ja, ganska mycket ändå.
Ja, det är verkligen, måste jag säga. A plus på det. Alltså.
Men vi gick ingen sån... Vad heter de här? Profylax. Nej, vi gick ingen sån. Men det känns som att det inte behövdes.
Nej, men Föda utan rädsla har väl mycket andnings, alltså, teknik och grejer i sig. Så då kanske man inte
precis, och känner mycket, behov. Och just i och med att han också var så engagerad och så här... Också tog det på stort allvar i så här, hur han skulle bete sig och vad jag skulle behöva och hur jag ville ha det och sådär. Ja, så att det var lite smågrejer. Liksom, lite smågrejer lite här och där kan man säga.
Ja. Det låter som en skolboksexempel, tycker jag.
Wow! Ja, jag hade nog ändå, jag har sån respekt för förlossningen, för att jag har en och sen var jag väldigt mycket i så här, det här med epidural.
Mm.
Det var verkligen en grej som var viktig för mig, att jag vill absolut under inga omständigheter ha epidural.
Okej. Okay. Varför då?
Ja, dels så tror jag hade bara fått för mig att många liksom, att man blir serverad den utan eftertanke och att det inte informeras om biverkningar. Det var nog min så här grundläggande, att så här, ja, men ska jag ha, alltså, nej, inte om jag inte behöver. Men sen har jag också en vän som hade en jättedålig upplevelse. Jag vet inte ens, vill du att jag berättar en skräckupplevelse eller inte?
Bring it. Vi kan ju alltid klippa bort om du skulle
ha förbidrigt. Och är det någon som är känslig nu och inte vill bli uppskrämd, så lyssna inte på det här. Spola fram i så fall. Nej, men hon... superlång historia, superkort. Men de satte den fel. Massa olika sköterskor och läkare satte den fel. Så att om jag förstått rätt, så ryggmärgsvätskan åkte ut, så att svanskotan krossades.
Oh, herregud.
Och det här upptäcktes inte förrän typ en eller två därefter.
Oj.
Så att hon hade krossad svanskota. Och folk bara, nej, men det ska ju ont att vara nyförlöst. Det är ingenting, det är normalt. Och det var typ att hon skulle få sitta i rullstol. Hon har inte fått rätt hjälp. Alltså nu lever hon ett friskt liv och mår bra. Tack vare att hon själv jobbar med hälsa och har kontakter inom alternativ vård. Mm. Så att hon har kunnat få bra hjälp, så att hon idag kan... Idag sitter inte hon i rullstol. Hon fungerar, hon tränar och hon kör på. Men de sa, du kommer få leva ditt liv i rullstol.
Mm.
Och så är det med det. Så att jag hade liksom lite den också med mig. Och då var det, för de satte ju in den alldeles för sent för henne. Och så blev det helt kaos. Så. Den historien hade jag ju såklart med mig då.
Förstår det.
Och sen och var min grundinställning lite tveksam. Att säga, men kan jag slippa den, så gör jag gärna det.
Mm.
Lite så. Och det blev ingen epidural.
Det blev inte det.
Nej.
Det är väldigt många som berättar i podden som är så här, ja, men jag hade tänkt att jag absolut inte skulle ha. Men det blev det.
Ja. Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag gick 9 dagar över tiden. Så det var ju en ganska kraftig kula som jag bar runt på där i slutet. Och jag vaknade på natten, efter midnatt ungefär. Hade sovit typ 1 eller 2 timmar. Började vaknade av att jag fick en liten blödning. Och så började jag känna att det är någonting på gång. Det här är konstigt. Och så ringde jag in. För att jag googlade upp att har du en blödning i det här när du har gått över, då ska du ringa in.
Är det någon rädsla där? Just blod kan ju kännas lite dramatiskt.
Nej. Nej, det är inte vad jag kan minnas så. Men sen så sa de att men jättebra, det kan vara så att gå och lägg dig igen och se. Om du kommer ju vakna om det så att det sätter igång. Men gå och lägg dig och försök att sova så. Ta en Alvedon eller vad de nu sa. Och så vaknade jag igen eller kom inte ens till ro och så började värkarna komma. Och så väckte jag Kim då och vi liksom jag tog verkar hemma i duschen och på golvet och över soffan och alla möjliga ställen och mådde så, tyckte att det gjorde pissont men det var hanterbart. Och där kände jag verkligen att jag hade hjälp av att andas igenom som vi hade tränat på och redan liksom från start i och med att jag och min exman hade levt tillsammans så länge så var ju han liksom en guldklimp som gjorde precis alla rätt under hela förlossningen. Vi var ett väldigt bra team, vilket var så himla skönt att så här, jag kände mig, jag behövde inte ens kommunicera med ord för att han förstod vad jag behövde. Så vi var hemma till kanske alltså på morgonkvisten där kanske 7-8. Och då så ringde jag och sa att han fick ringa och sa att nu jag pallar inte mer, nu vill jag komma in. Och så är det ju det här, ska man få stanna eller inte? Och sen så när vi väl kom in så undersökte hon mig och sa gränsfall alltså, jag måste gå och konsultera en kollega här, jag vet inte om du får stanna. Och då var alltså den känslan, och för då stannade också allting av. Och att ta verkar i en bil. Fan. Ja. Men vi hade så kort väg så det var ju en kort plåga. Men så fick jag stanna. Och fick ett rum till och med. Det var liksom så här, gud vilken tur vi hade. Vi fick stanna, vi fick ta ett rum. De tappade upp ett bad på en gång och där kunde jag ligga ganska länge. Och sen så jobbade jag på med de här verkarna och kände ändå att jag hade kontroll och jag kunde jobba med det och jag kunde hantera det. Så att jag liksom, det var inte så heller i det läget att jag kände skit i allt jag har sagt, jag vill ha epiduralen. Utan så här, det här kan jag hantera, jag kan jobba med det här. Och så gjorde jag det hela vägen fram till att jag började bli hungrig. Och då kände jag att nu började det verkligen kännas, säg att jag kanske var upp ändå 7-8 centimeter. Nu börjar det kännas att jag inte ätit, jag var uppe hela natten, jag har inte sovit, jag har gått över tiden, jag börjar tappa kraft. Och så var det precis så att jag skulle lägga mig och vila och han precis börjar somna in, då går vattnet. Så att när jag ligger på britsen så börjar det bara liksom exploderar i mitt huvud som är så att jag blir så rädd. För jag håller precis på att somna och så börjar pang, går vattnet. Och då får jag lite panik för att jag förstår inte vad det är som händer. Och då tappar jag all kontroll för då spänner jag mig. Och då får jag ju så fruktansvärt jävla ont. Och samtidigt då så har det börjat trycka på lite nedåt. Så att någonstans där precis innan 10 centimeter så känner jag att nu går allting åt helvete. Nu vill inte jag vara med längre. Fram tills dess, jag hade kunnat hålla på ett tag till. Det var liksom lugnt. Men i och med att jag spände mig blev rädd och började...
Glömde allt man hade...
Ja, just. Och det räckte med den lilla att jag spände mig och tappade liksom andningen för en verk. Liksom, så var det kört, kändes som. Och jag började som sagt bli så trött för jag inte hade ätit och var uppe hela natten. Nu är vi liksom på eftermiddagen. Min förlossning höll på totalt från typ klockan 01 till 16. Så att det var ju ändå 16 timmars hårt arbete. Och då började jag liksom, de ville att jag skulle sitta på pilatesbollen och börja dra åt helvete om jag bollen inte har en jävla boll. För jag hade också sett framför mig att eftersom jag är en aktiv person så skulle jag ha en aktiv förlossning. Just det. Mm. Men det slutade med där, från att jag blev rädd, låg jag som en valross och började, jag kan inte lyfta ett ben, jag kan inte, de började stå på knä. Stå liksom så här, började, men panik, rör mig liksom. Inte. Ja. Så det blev att... det liksom, jag kan inte riktigt återge hur det var, men jag hade nästan panik i mig själv och fick lustgasen. För jag hade ju som sagt ingen smärtlindring mer än så här vanliga värktabletter och tensapparaten. Rekommenderar tensapparat till alla människor i hela världen, om man kan och om det finns. För det blev något väldigt skönt psykiskt att så här, ha den här lilla knappen och trycka på att... så här,
du sköter den själv liksom.
Ja, attackera verken. Så när verken kom kunde jag svara med att liksom, trycka på den här tensapparaten så att den skulle liksom, ge stötar samtidigt. Så den hade jag och arbetade på med. Och sen så tog jag till lustgasen. Och jag är ju överlag en nykter person som inte så här, jag dricker inte vin till vardags och jag dricker väldigt lite alkohol, så att jag blev väldigt påverkad av den här lustgasen på en gång, lite packad. Och sen så när det här trycket började komma, man minns ju inte ens hur det var, men jag vet ju bara att det var det vidrigaste jag varit med om i hela mitt liv. Då bara skrek jag ju det här ur ljudet varenda gång och liksom satte masken. Jag liksom ville typ drunkna i masken med lustgas. Och barnmorskorna började, Kim, du måste säga åt henne att ta bort masken ibland. Det blir för mycket för henne. Och jag bara skrek i den här masken, bara vrålade och hade ingen kontroll på någonting. Och bara så här, de försökte ju. Jag tyckte det var panik, alltså det var kaosartat.
Förlåt, man ska inte skratta.
Jo, men det får man. Men alltså det var... Alltså från att det var så härligt. Mm. Ja, härligt, ni förstår ju. Men liksom från att det ändå var så här... Här är jag...
Du hade koll.
Styr. Ja, jag styr det här, jag åker. Och sen bara blev det total panik och kaos i min kropp och i mitt huvud. Ja, skrik och panik och pressa ut melonen. Hon vägde alltså 4420 gram.
Wow!
Ja. Min mamma har aldrig blivit chockad. Min lillebror vägde 4,5 och hon hade tänkt, nej men Fia, hon kommer få typ en 3,6 bebis som hon själv liksom. Nej, nästan 4,5 kilo.
Bra jobbat, Edith.
Ja, eller hur? Det var de sista 9 dagarna som var totalt too much.
Gud.
Så att när den där klumpen kom ut så slutade det liksom inte heller där. För att då tog de upp henne och så var liksom allt lugnt och skönt. Och så här, jag fick upp henne på bröstet och hon började amma lite eller liksom nafsa lite. Och då var Kim så här, för att han hade ju liksom masserat mig i 16 timmar typ. Han hade tryckt, han var ju helt slut. Att han hade ju gått all in med massage och allting och liksom så. Så han bara, är det okej om jag går på toa och typ värmer en korvstrågan av? Jag bara, absolut, nu är hon ute, nu är det lugnt. Och sen kommer han tillbaka så 10 minuter senare. Då är det typ 10 personal i rummet. Någon kastar bebis, alltså Edith, till honom och bara säger, sätt dig där och så. För då har jag börjat blöda. För då när de har tagit ut min... vad säger
jag? Moderkakan.
Tack. När de har tagit ut den så slutar det inte blöda. Mm. Så att jag tappar 2 liter blod på... Oj. Jag vet inte, några minuter. Mm. Alltså det blir ganska allvarligt. Och då är man ju tacksam över att man är i ett land som Sverige där det inte hinner bli så allvarligt för att de har sån stenkoll på vad de ska göra. Men så jag hinner i alla fall tappa 2 liter blod väldigt, väldigt snabbt. Och märker ju det själv. Att till slut så ligger jag bara där och stirrar en barnmorska i ögonen och fattar inte vad som händer. Och så ser jag dem, Kim och Edith, i ögonvrån. Och liksom jag känner att blodet försvinner. Alltså att jag så här blir yr och sådär. Men blir liksom ihopsydd, sprack lite grann, vad heter det, första gradens skada. Och sen så får jag henne tillbaka och de säger, nu borde det vara lugnt, annars så blir det operation. Men vi avvaktar och ser lite grann. Och så fick vi ligga där i kanske 2 timmar, vilket kändes som 5 minuter. Och hon var så arg. Edith var så arg. De sa att det var den argaste bebisen som de hade haft på länge. För hon skrek som var blå. Hon var så förbannad.
Oj.
Och sen så fick vi åka upp då till den här avdelningen som är för att om det har hänt någonting. Mm. Och så blir vi inlagda där. Och då märker jag att jag har tappat så mycket blod. För då får jag åka rullstol upp och sen ska jag ta mig till sängen. Då får de ju nästan lyfta, hälla ut mig i den här nya sängen. Och så ska jag bara vända på mig. Då börjar liksom hela kroppen så här panikskaka. Så om man tänker att en skakning kan vara så här liten. Men det var så här, om man säger centimeter när jag skakade så mycket. För att jag kunde inte syresätta.
Nästan som liksom ett anfall.
Ja, men precis. Mm. Och så fick jag ju vara sängliggande stå till dagen efter. Så det vart lite dramatik där på slutet.
Ja, och så kommer vi till den här frågan kring när Fia förlorade 2 liter blod i samband med sin förlossning. Och det här att blöda i samband med att man föder barn, det blir väldigt, väldigt traumatiskt ofta för de kvinnor som är, speciellt de som blöder så här pass mycket. Där har ju vi som jobbar med det här, både läkare och barnmorska, vi har väl utarbetade planer. Vad gör man om en kvinna sätter igång och blöder rikligt? Det vanligaste är ju då att när barnet är fött och moderkakan ska komma ut, att den inte lossnar helt. Och därför så sätter den här blödningen igång. Eller att moderkakan lossnar och sedan livmodern inte drar ihop sig. Det är väl den vanligaste anledningen. Sen finns det andra orsaker till det också. Och man kan ju säga att det här är ju någonting som vi har väldigt utarbetade rutiner för naturligtvis. Att vi kontrollerar det här att livmodern drar ihop sig. Och vi har massor med olika läkemedel som hjälper då livmodern att dra ihop sig, om det är det som är anledningen. Och sedan så att man ger, ja, vi har full utrustning så att vi vet precis hur vi ska göra. Men det absolut viktigaste är ju att få livmodern dra ihop sig, om det är det som är anledningen. Sen kan det vara beroende på en stor bristning och då får man ju se till att laga den och så vidare. Men jag tycker att man som födande kvinna kan känna sig helt lugn. Att vi har mycket väl utarbetade rutiner. Allt ifrån handläggningen till hur man stoppar det med läkemedel till olika ingrepp som man behöver göra. Och narkosläkare och förlossningsläkare finns alltid väldigt snabbt på plats när någonting sånt här inträffar. Jag vill också lägga till att när en kvinna har förlorat så här mycket blod så blir det ju tufft efter också. Och även för parten som sitter kanske bredvid och ser hela den här action-biten som inträffar då när det strömmar in folk och så vidare, så behöver man få hjälp och prata om det efteråt. Så att det är väldigt viktigt att man får en bra uppföljning och samtal så att föräldrarna förstår sedan efter vad var som hände och vilka åtgärder vi tog man och hur ser framtiden ut.
Kände du dig trygg som du ändå sa? Att du,
så jag att var så borta av... Mm. Jag tror framförallt att jag var bort, dels i så här utmattning av att jag var helt jävla färdig och slut. Men också påverkad av lustgasen. För att jag tog... I panik så tog jag ju så jäkla mycket. Mm. Så att jag tror... Jag vet inte om det var bra eller dåligt. Det jag kan tycka är lite synd är... Alltså, ibland så läser man eller hör om så här... men jag tog ut mitt barn själv, eller jag var så närvarande i ögonblicket hon kom ut, och jag började så här, alltså jag hade typ en fylla, jag ser en liten klump som ligger på britsen och jag kände mig packad och så här, nej, det var inte alls någon så här rosa moln och så där. Men jag kan inte minnas att jag kände mig liksom rädd, men det var också det var ju någon som stod och klappade mig i pannan och liksom massa folk som sydde och grejade och så jag kände mig nog ganska trygg i den situationen. Det var nog kanske efteråt när jag var så här, åh gud, vad har hänt med min kropp?
Precis.
Oh, nej men gud, jag kan inte gå 2 meter och resa mig utan att svimma liksom. Så det var ju lite traumatiskt.
Mm, det förstår jag. Hur lång tid tog det liksom att återhämta sig från den grejen? Vet du det?
En månad ungefär innan jag började känna mig stabil. Mm. I början så var det ju, jag kommer ihåg, alltså bara den lilla promenaden från avdelningen ut till bilen så höll jag på att svimma och fick liksom hålla i mig. Och liksom skulle jag liksom stå och så jag höll i mig hela tiden för jag var så yr, jag var så svag. Mm. Och sen så bäddade vi ut bäddsoffan hemma och gjorde som en liten läger där. Så att jag kunde liksom ligga och amma och ligga liksom utfälld. Och sen började vi... dag 3, då kom mamma och pappa och hälsade på från Dalarna. Och då skulle så här, men vi går lite runt kvarteret, just, tänkte jag. Det kan jag göra. Mm. Nej, men svimmade ju. Alltså, Kim fick typ trycka i fikabröd i munnen för att få i mig socker. Och jag hade alltid med mig en flaska med saft om jag skulle försöka ta mig ut. Och, alltså, jag kunde gå ner och sätta mig på en parkbänk. Och så satt jag där en kvart och sen kunde jag gå till nästa parkbänk. Det var så här, min barnvagnspromenad i början.
Mm.
Och då är det också så här, jag är ju ändå en person som är liksom i bra form och som
har det som yrke, liksom,
ja, men precis, och... ja, så att jag är ju en aktiv person som har god kondition, visst, och liksom så, och ändå blev min kropp så totalt förstörd av blodförlusten. Så att det här med att förlora blod, alltså jädra, jag, det gör jag helst inte om.
Nej.
Nej, det var jättetufft verkligen.
Ja, det förstår jag. Fasen var obehagligt. Och verkligen någonting man inte kan ha kontroll över överhuvudtaget liksom själv.
Nej, nej. Och hade jag liksom varit mer... jag vet inte om det hade varit annorlunda om jag hade tagit epiduralen. Samtidigt så hade... För det jag tyckte, som sagt, verkarna kunde jag ta. Men just det här trycket ner, det var också det jag tyckte var det absolut vidrigaste jag någonsin varit med. Och själva, när hon skulle pressa sig ner där. Den, och det tar ju inte epiduralen bort. Så att, ja, jag vet inte vad som hade kunnat... Det var nog bara meningen att det skulle bli ett kaos.
Men hur upplevde du då, liksom, i och med att du mådde som du mådde nu första tiden där, hur upplevde du liksom tiden med Edith första? Kunde du ändå känna liksom lite anknytning och så, eller blev det lidande,
ja,
tror du?
Det tycker jag att jag gjorde. Vi fick ju till en väldigt liksom problemfri amning på en gång, vilket ju var väldigt skönt, förutom att det här, alltså också så här grejer man inte vet, både efterverkarna och att mjölken ska rinna till.
Det är skönt.
Herregud.
Det måste vi, jag tror att vi har sagt det många gånger i den här poddserien, men vi kan säga det flera gånger. Det är inte skönt att börja amma.
Nej.
Det blir bättre för de allra flesta, men det är ont. Och det kan vara obehagligt och det är svårt.
Ja, det är jättesvårt. Och jag fick så guldtips av någon som... Sådana här kylande pads för bröstvårtorna som finns på apoteket. Får man tipsa?
Bra, ja, det får man tipsa.
De heter MAM. Det är något märke som har massa...
MAM, ja.
Ja, exakt. Och då finns det några så här kylande pads som man lägger på bröstvårtan. Så det hade jag alltid i amningsbehån första tiden.
Bra,
just när bröstvårtorna var så där illröda och uppsvällda och man började, jag vill inte ens att du ska vara nära.
Just det.
Ja, men trots när vi kom över den lilla pucken, så det var liksom aldrig, det var inte så att hon inte ville ta bröstet eller såna grejer, utan det var ju bara att det gör jäkligt ont, det blir skavsår i början. Men sen så gick det väldigt bra och jag upplevde att amningen var ju väldigt bra för liksom anknytningen och så. Och sen har jag känt sen hon kom... Nu är det lätt också att man glorifierar efteråt. Jag kan ju inte säga exakt hur det var. Men jag upplever det som att från att hon kom så har jag varit väldigt så här... Ah, nu har jag fått mitt barn. För att jag har alltid sett att jag har velat liksom haft flera barn. Har jag alltid tänkt, apropå normer och sånt där. Men sen så var det så oväntat att när jag fick henne så är det så här... Men det här är ju mitt barn. Och så känner jag än idag att så här, hon är mitt barn. Och det är inte säkert att jag kommer vilja ha fler barn. Inte för att jag... Det har ju ingenting med kärleken till henne att göra. Utan bara säga, men gud. Det här är verkligen mitt barn. Och att hon är liksom den jag skulle få. Så att nej, anknytningen gick ju liksom väldigt, väldigt bra. Och som sagt, den starka känslan av att så här, där är hon. Och cool. Kanske att that's it. Jag vet inte om det är that's it, men det är, jag, efter det har jag inte längtat efter fler.
Nej, vad häftigt.
Så vi får se.
Men när du liksom hade återfått det här med liksom blodtillförseln när det kom tillbaka, så att säga. Hur mådde du bra sen liksom efter allt?
Ja, det gjorde jag väl. Men jag, om det är någonting som jag så här önskade att någon hade pratat om det, eller som jag hade hört, så var det så här, när jag hade ammat i 4 månader, så alltså, det tar ett tag för underlivet att vad ska man säga, hitta sig själv igen, så att säga. Det kan vi ju konstatera. Men, och då var jag ute på en promenad och kände att någonting ramlade ut.
Okej.
Så att jag kände som att livmodertappen eller hela jäkla livmodern eller någonting, det var någonting som började så här rasade ut ur mig. Ja. Det var jättesjukt. Och då var jag så här, nej men gud, nu måste jag till och med, så jag stannade till, så stannade vagnen och gick typ in bland en buske och började vara tvungen att känna och började säga, det är någonting som sticker ut mellan mina ben. Lite som att jag fått en pytteliten penis som petade ut här nu.
Nej,
men vad fan? Och så började jag ju googla. Det gjorde inte ont eller så. Det var bara sjukt obehagligt. För jag kände att det var någon ny kroppsdel som nu är jätteintim här. Men som liksom jag kände nuddade trosan, om du förstår. Och det kändes så jävla onaturligt att så här, men det här är en ny kroppsdel. Jag har aldrig känt, alltså det var ju typ livmoderhalsen eller någonting, tänkte jag.
Mm.
Och att den skrapade emot trosan. Mm. Du förstår vad sjukt.
Jag fattar precis vad du menar.
Så att då gick jag hem och var lite så här, men vad fasen gör jag nu? Och så läste jag någon så här, man kunde peta upp det igen.
Mm.
Och att det kunde fastna då. Eller så här, ja. Så jag testade det och tryckte upp allting. Det ramlade ner lite grann.
Nej, men gud vad
Och sen så var det också så konstigt, för då skulle vi iväg på någon så här grej och jag sa till min dåvarande svärmor att så här, någonting har ramlat ut och vad fasen är här, och så började, ja men det kanske är framfall.
Mm.
Men och sen så ringde jag till vården. Jag ringde till gynekolog, jag ringde till någon så här, jag tror jag ringde till tre ställen och alla var så här, jaha, nej men vi kan inte hjälpa dig.
Nähä.
Jaha, nej men vadå, vi kan inte hjälpa dig. Nej men du får ringa dit. Eller du får, alltså du vet, jag blev runtskickad. Och då så fick jag en tid, kanske 4 eller 5 veckor senare, 6 veckor senare.
Oj, så det gick med det här så länge? Ja,
men det gick, det blev lite bättre för att det gick att peta tillbaka.
Mm.
Men det ramlade ner, så att det är så många gånger under de här promenaderna som jag gick in i något hörn och bara så här, tryckte upp den här kroppsdelen då i min kropp igen. Ja. För att den höll på att titta ut hela tiden.
Men gud.
Ja, det var otroligt obehagligt. Kom till slut till en gynekolog som gjorde en gynundersökning och sa, det ser bra ut. Apropå den här hashtaggen, allt ser bra ut.
Ser bra ut.
Men sen sa hon också, och som sagt, det här är ju bara en gynekolog som har sagt till mig, så jag vet inte om det här stämmer eller så, men informationen jag fick där och då var att i och med att jag helammade, tydligen så är det någonting som händer också efter 4 månader. Alltså det, som att kroppen återhämtar, alltså att det kan vara så att det just vid 4, jag vet, du får jättegärna dubbelkolla det här, men att det kan hända någonting i liksom med alla muskler eller någonting efter 4 månader. Hon menade på att i och med att jag helammade så var det någonting som gjorde att musklerna inte riktigt kunde återhämta sig, för att hormonerna liksom, precis som att man kan få, alltså hormonet som gör att det luckras upp i liksom leder och höfter och sånt. Att det var lite, om jag har förstått det rätt, att det är lite liknande att så här, mina muskler, jag tror att det var slidväggen som rasade ut.
Mm.
Det var inte framfall, utan just att det var liksom, i och med att Edith var så stor och pressades väl ut liksom på ett visst sätt och jag skadades lite, så den här återhämtningen med att den här muskeln skulle liksom tajta hålla till sig igen liksom, och hålla uppe. Och även om jag gjorde massa knipövningar så stödde någonting med amningens hormoner det, menade hon på.
Mm.
Och hon då sa så här, du måste ge det här ett år, det kommer att bli bra. Det hade redan blivit lite bättre när jag väl kom dit, för det hade ju gått en månad då.
Mm.
Och så här, du får tänka rehab ett år och liksom du, om det inte blir bättre efter ett år, då får du komma tillbaka.
Wow.
För du måste sluta amma och så ska du ge det ett år liksom. Mm. Och sen så har det blivit bra. Kroppen har skött den själv. Och jag kunde... Jag sprang ju vårhuset när Edith var 7 månader.
Mm.
Och kissade såklart på mig jättemycket. Så jag hade plaskvåta byxor för jag läckte så mycket.
Förlåt att jag skrattade.
Nej men alltså, ja. Nej men alltså, det var inte lite. Bara, det var så här, jag var blöt ner i knäna.
Hur kändes det? Alltså den grejen.
Alltså det jag skämdes lite och också i och med att det finns ju en del på det loppet säkert som följer mig för att jag har träningshälsoprofil.
Mm.
Så då skämdes jag, tänk om jag träffar någon som följer.
Mm.
Och sen tänkte jag, men gud, om jag känner så här, då gör ju andra det. Då måste jag berätta om det här. Så då gick jag hem och så skrev jag om det. Mm. Jag kissade på mig på vårhuset och så pratade vi lite om det. Men sen så då sprang jag tjejmilen ner, det skulle fylla ett där på hösten. Och det funkade. Då var det en helt annan. Då hade det gått några månader till. Och då läckte jag inte på samma sätt. Och jag kände att det är ingenting som håller på att ramla ut. Min bäckenbotten håller. Skönt. Nu är jag på banan igen. Så. Så att det var som hon sa, att kroppen skulle ta hand om det. Jag skulle bara ge det tid och sluta amma också. Alltså jag slutade ju inte amma när jag träffade henne. Men sen när jag hade slutat amma.
Så gjorde det skillnaden.
Ja. Jättestor skillnad.
Gud vad skönt att det löste sig.
Ja. Men jag tänker då också så här, dels paniken att en kroppsdel ramlar ut ur underlivet. Alltså. Och jag kunde inte identifiera.
Jag inte fattar vad det är liksom.
Det var liksom som en så här... Det var lite som en penis. Alltså om du försöker säga en mjuk liksom, köttbit som bara så här plupp ut.
Vad sjukt.
Och sen att man blir då runtskickad. Ja, och bara, jag vet inte vad jag ska vända mig. Jag vet inte vad jag ska googla. Jag vet inte att det här är normalt. Nej. Jag vet inte att det här är någonting som är rimligt.
Googla köttpenis till ut.
Köttpenis, persa trosan. Så att därför vill jag ta upp det. Att så här, det kan, om det är någon som lyssnar som kanske är med om något liknande. Mm. Och jag har hört, jag kan inte säga hur, men jag har uppfattat att just att det kan ske saker typ efter några månader. Mm. För man tror ju att, att återhämtningen är sig spikrak och kurva uppåt. Nej, tydligen så kan det bli någon sån här dipp att någonting ramlar ut eller så. Mm. Så att ja, det var ju lite sådana grejer.
Viktigt att prata om, herregud. Det finns så mycket som kan hända som man bara...
Ja.
Och som sagt...
Och det här med att kissa på sig också.
Ja, visst.
Nej, så
det
normalt.
Det är ju så många som känner igen sig i det naturligtvis. Ja, det och även om liksom allt från kissa på sig hela vägen eller bara lite liksom läckage här och där.
Ja.
Det är ju så och så vanligt.
Ja, verkligen. Mm.
Ja, vad är nu ett framfall för någonting? Jo, det är ju så att, man har en så kallad bäckenbottenmuskulatur som håller upp alla organen underifrån. Och om den här bäckenbotten eller stödjevävnaden som ska lyfta och hålla alla organ på plats tänds ut eller går sönder och bäckenbottenmuskulaturerna blir försvagade, så är det ju så att allting sjunker ner, kan man säga. Det låter kanske lite konstigt, men den tyngden. Så att det är inte ovanligt att så här direkt efter förlossningen barnet har passerat ner genom förlossningskanalen, så får man en sån tryck på slidvägarna och så att det blir en stark tyngdkänsla och det kan till och med bukta fram. Så att det är någonting som är väldigt vanligt, men hos de allra flesta så brukar det här gå tillbaka, och det är därför som det är viktigt att man också tränar sin bäckenbottenmuskulatur både under graviditeten och direkt efteråt. Ja, vad är det nu som orsakar framfall? Ja, det finns ju flera anledningar, men den absolut vanligaste anledningen, det är ju när kvinnor föder barn, när barnet tränger ner genom förlossningskanalen, och på det viset så sträcks omkringliggande vävnader ut, så att både små och stora skador av stödjevävnader och muskler på bäckenbotten orsakas. Och då på det här att Fia fick sitt framfall 4 månader efter att hon hade fött sitt barn, att det skulle vara något specifikt hormonellt som händer, det jag har verkligen försökt att kolla runt här och se vad professionen säger om det, men det är ingenting som man känner till så där att det ska hända någonting precis vid 4 månader. Däremot så vet man att så länge kvinnor ammar så har man en stor östrogenbrist, och att det skulle kanske kunna eventuellt då påverka att det lättare blir så här då, att muskulaturen och vävnaden inte går tillbaka i samma utsträckning. Men det här är bara spekulationer kring det hela. Så att just det här med 4 månader, det är inte någonting som vi känner till i alla fall. Men man lär sig väl allting, någonting nytt. Det är väl kul. Om det skulle vara så. Men då skulle jag vilja att någon hör av sig som vet någonting mer om det här. Kvinnor som känner att man har problem det här med tyngdkänsla, det kan vara att man har svårt att hålla tätt om man kissar på sig eller problem när man ska bajsa och så. Så det minsta lilla man känner, men det här känns inte okej. Men ta snälla röra, ta kontakt med barnmorskemottagningen som du hade när du gick på kontroller under graviditeten, eller sök till en gynekolog, eller det finns bäckenbottencentrum, för det finns hjälp att få. Så snälla, hör av er, vänta inte, utan känns det konstigt, hör av er.
Ja, nej men sen så mår jag bra.
Typ. Idag mår du bra.
Idag mår jag bra. Och min bäckenbotten håller när jag springer. Det känner jag är liksom... Ja, det är väl det som jag har tagit med mig. Alltså, bäckenbotten och sen såklart de inre magmusklerna. Att de också får sitt. Mm. En sista grej om jag får ge tips. Mm. Är att ladda ner appen Mamma Mage.
Just det, den körde jag med.
Ja, den är ju jättebra just verkligen. För att liksom få hjälp att stärka bäckenbotten och magmuskulaturen.
Precis, jag tycker också att den ger... för mig gav den så här första gången. För jag använde inte den efter min första graviditet utan min andra. Och det var liksom första gången som jag fattade så här, okej, nu förstår jag vikten av att skynda långsamt. Liksom.
Ja, exakt.
För det är ju långsamt. Ja. Men det är så viktigt.
Ja.
Och också tänker jag också ta med mig lite efter snacket här med dig att... även om det naturligtvis är jätteviktigt att träna och stärka muskulatur och så vidare så är det ju inte så att bara för att man är en träningsprofil så är man liksom en övermänniska rent kroppsligt liksom.
Nej, inte alls.
Så att det tycker jag ger en väldigt så här vi är all in this together känsla liksom. Så.
Vad fint. Mm. Ja, nej men verkligen. Och det kan ju hända vad tusan som helst just i och med att ja, men bara det att Edith var så stor gjorde ju sitt. Mm. Men sen också att man börjar blöda. Precis. Eller liksom... Alltså, allt kan ju hända.
Exakt. Och det kan hända vem som helst.
Vem som helst, hur som helst, var som helst, när som helst. Allt.
Så var oroliga där ute allihopa.
Ja, precis. Gud, men, vad är vi förmedlar egentligen? Men så här också, att mycket mer än vad man tror är naturligt.
Exakt.
Och kroppen kan lösa mer än vad man tror. Det kanske man också ska ha någon slags tillit. Och såklart, man har ju rätt att söka hjälp och man ska få hjälp. Apropå allt ser bra ut. Alltså hela den grejen. Mm. Men en del saker är liksom... Om man ger det tid så kommer kroppen kunna sköta det själv.
Precis.
Inte allt, men vissa saker.
Men tack snälla du för att tack du ville vara med i Vattnet går.
Tack snälla.
Tusen tack Sofia Ståhl för att du ville dela med dig av din berättelse. Och mer av Fia får du snart i Barnet går, min nya lilla poddsatsning där vi pratar vidare om föräldraskapet och livet med barn. Missa inte det, det är premiär snart, jag lovar. Tills dess, kram på er. Vi ses i mammagruppen på Facebook och på Instagram.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.